Ja du, mycket välkommen ska du vara till Viaplay F1 podcast. Och hur har ni det i mellandagsstöket? För det är precis vad det är det när vi spelar in idag tisdag. Det är precis mitt emellan julafton och nyårsafton. Och det är ingen Formel 1-säsong som pågår. Men trots detta finns en hel del att bjuda på i veckans podd. Vi ska reflektera lite grann över säsongen utifrån några perspektiv som vi har plockat upp här de senaste dagarna. Vi kommer att ranka lite grann på samma sätt som ni vet att Marcus Ericsson gjorde i vår sista studio. Kommer ni ihåg det? Där han delade ut priset till vem som var årets förare, besvikelse, team och så vidare. Det ska Erik Stenborg och jag göra också idag. Sen hörni, har vi ju den stora äran att, eller jag har den stora äran att dela ut den här julklappen till Erik Stenborg, nämligen Pat Award. Vi fick nämligen på uppesittarkvällen en ganska lång pratstund med mexikanen hemma i Monterrey i Mexiko, där han satt och laddade för att fira helgerna tillsammans med familjen och berättade då om sin test och IndyCar-säsongen och sådana saker. Så den kommer också i det här avsnittet. Erik Stenborg, fick du några fina klappar förutom min fina klapp?
Jo, men det har jag fått, tycker jag. Jag fick en fin fleecetröja och vantar. Men det ser jag nästan som en så här motorrelaterad present, de där vantarna. För de är väldigt så här isolerade och funkar bra att köra cross med. För jag har ju köpt en cross.
Ja, du har ju det. Vad spännande. Hur går den där lilla Hondan?
Den går skitbra. Den passar mig perfekt.
Är det tvåtakt och det gamla klassiska crossljudet? Nej, det är fyrtakt.
Det är fyrtakt, det är bränsleinsprut, det är automatkoppling och den är 110 kubik.
Aha.
Mm. Går okay, i 90.
Så pass. Och det är den till dig eller till sonen? Det är väl där de tvistade lärde.
Ja, exakt. Det var ju... Jag har kanske applicerat min barndomsdröm på att min son hade den som barndomsdröm, men han hade inte det som barndomsdröm, vilket gör att det är min, nästan.
Han tvingas ha det till barndomsdröm.
Precis, så, så att jag tvingar ut honom. Jag har köpt en crosshjälm med julklapp och sånt där. Den har han tagit på sig en gång inomhus. Och sen
den ska ju vara på jämnt om det är på riktigt.
Jag tycker också det. Jag var väldigt fascinerad av hjälmar och sånt redan när jag var liten. Jag är det fortfarande. Att det är en snygg grej. Jag gillar liksom alla sorters hjälmar. Racinghjälmar framförallt, men crosshjälmar är coola. Amerikanska fotbollshjälmar, sådana här minihjälmar är coola. Men,
Det är faktiskt en förbläst vi delar, konstigt nog. Jag är helt också helt fascinerad. Och jag kan tycka det är lite synd hur det har blivit senaste 15 åren. Det är inte lika heligt med det här hjälmdesigner och sådana saker. Och det spelar egentligen ingen roll om det är skidor eller vad det nu än är för någonting. Eller bilsport. Om hjälmen ändrar utseende för mycket, då tappar det lite grann feelingen för mig. Mm. För jag ska ta ett väldigt talande exempel som aldrig ändrade sig någon gång egentligen. David Coulthard. Otroligt bra exempel. Väldigt klassiskt med det skotska krysset, vita krysset på blå bakgrund. Som liksom, han hade det jämnt. Och det var så lätt att känna igen honom oavsett vad han körde för någonting, så visste man att det var DC som körde bilen. Så att sånt kan jag uppskatta. Ayrton Sennas hjälm var ju väldigt... Jag uppfattar att Lewis Hamilton höll fast vid sin den här Ayrton Senna-inspirerade designer under väldigt, väldigt lång tid. Och sådär, va? Det har tummats på lite för mycket för att vara i min smak.
Vet du vilken världshistoriens snyggaste hjälm är?
Världshistoriens snyggaste hjälm. Nu känner jag ju dig rätt så bra. Jag skulle kunna tänka mig att det är Kui Katayama som har den där lite djupa röda och lite blåvit på.
Nej, den är liksom för modern. Alltså Damon Hills hjälm, den är liksom, apropå David Coulthard som du pratade om, den är ändå liksom, absolut, den är distinkt och sådär. Men jag tycker att just att det var ingenting på den där hjälmen som Damon Hill och Graham Hill hade då, förutom de där vita plupparna liksom på toppen. Som var,
bra bakgrunden på en gång.
Ja, det var ju från, var Oxfords roddlag som hade den?
Jag måste säga att jag är osäker. Jag vet att det är en roddklubb i England som hade det här utseendet på sin hjälm då, som Graham Hill då tog över och som sen spillde över på Damon Hill, det vet jag.
Nej, men Katayamas, han är en cool förare, men hans hjälm lämnade mer att önska. Men jag håller med dig. Alltså, det finns ju ingen riktigt sån här distinkt hjälm nu för tiden. Om man tittar på årets hjälmar i Formel 1. Det är ingen som riktigt sticker ut.
Minns du någon egentligen?
Ja, men man kommer ihåg lite så här specialdesigner. Jag tror att George Russell hade den här cowboy-varianten och sånt där. Men det är mer för att det är så här, den är lite skojig. Och Lando Norris hade någon med en pizza på typ i Italien. Men det är ju inte så att...
en pizza på Italien?
Jo, men vet du vad? Nu måste jag ändra mig lite. Daniel Ricciardo, han har ändå haft... Nu byter han varje år. Nu, det har blivit hans grej. Men hans sista år i Renault, där den där rosa och blå, den var ju ändå kanske inte min så här, jag kanske inte hade gjort den själv, men jag uppskattade den som design för att den var väldigt distinkt och den var väldigt han, upplever jag.
För mig är det går inte att komma runt det faktum att Ronnie Petterssons hjälm är väldigt, väldigt starkt förknippad med Formel 1 för min del. Den där blå med de här gula strecken ner runt nederkanten av hjälmen, runt hela varvet, och den här gula lilla skärmen som satt ovanför. Alltså den är så fruktansvärt klassisk och oerhört förknippad med Formel 1 för min del. Så den är liksom alla tiders favorit för min del.
Mm. Det var ett sidospår. Nu skulle jag vilja fråga dig, nu har det gått, är det inte drygt 3 veckor sedan den här Formel 1-säsongen avslutades. Vad känner du? Vad ligger på näthinnan?
Jo, jag skulle säga att det som ligger på näthinnan tycker jag är någonting som inte jag riktigt har upplevt i Formel 1 tidigare. Den här otroliga polariseringen som har blivit, den här alla starka åsikter och känslor, pro eller con, de två som slogs om VM-titeln. Något som har tangerat och liknat hat till motsatta sidan, och som ett hat som är nästan starkare än kärleken till den man håller på. Och det där har jag tyckt var lite jobbigt faktiskt att hantera. Jag gillar inte det, och jag gillar inte heller hur kollegor, vi själva också, blir betraktade emellanåt som några som liksom är någon slags lakejer som håller på den ena eller den andra. Där man tappar totalt förmågan att förstå att vi faktiskt jobbar med det här och har koll på de här grejerna och har förmågan att vara objektiva i vår bedömning. Sen kanske inte det överensstämmer med personen på andra sidans förmåga eller vad den själv har för preferenser och så vidare, eller tycker. Men det betyder ju inte att man är att man är partisk för den skull. Och det där har folk lite svårt att skilja på nu för tiden, måste jag säga. Och det kan jag tycka är lite tråkigt att det har blivit så. Det är inte så sunt, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej. Nej, verkligen inte. Jag tänker nästan ännu mer så på hur reaktionerna varit på efterspelet på sen Abu Dhabi då. Och då, jag menar, det är ju lätt då att ta upp det som Nicolas Latifi fick utstå sedan dess egentligen. Det var ju att när han kraschade där, såklart helt... Jag menar, det hade ju ingenting med mästerskapsfighten att göra. Han ville ju inte köra in i muren, han hade ingenting att vinna på det, han hade ingenting att göra där. Men det var ju inte av den anledningen heller. Det är en helt separat grej. Och han gick ut på sociala medier själv då, och bara för att respondera på det som han har fått höra om sig själv. Han har fått rena hot, han har fått hat, absolut, från liksom oupphörligen sedan dess. Och då gick han ju ut och egentligen sa att det här är inte okej, och han har ju fått otroligt mycket stöd då. Men det är också lite den här grejen att visst, sociala medier, det är ju någonting förhållandevis nytt, men jag tycker samtidigt att den här nivån av liksom attacker som kommer, jag menar, jag ser på varenda, som du också nämnde på i inledningen här, att när man liksom följer andra på sociala medier, som kanske Scott Mitchell eller någon annan från The Race som lägger ut en artikel med någon form av analys faktiskt. Det är inte en krönika där liksom journalisten i fråga kanske uttrycker egna tyckanden, utan det handlar mer om att så här kan man se på Michael Masis beslut under Abu Dhabis Grand Prix. Då blir ju påhoppen nästan 50% skulle jag uppskatta det till på Twitter till exempel, som är bara så här, du din jävel liksom. Vilket är det är någonting för mig ganska nytt. Visst, det har existerat under lång tid, så länge liksom Formel 1 och de som följer Formel 1 har varit liksom aktiva på sociala medier, men det har gått till en ny nivå, upplever jag det som.
Det upplever faktiskt jag också. Jag pratade faktiskt med Scott lite grann innan han åkte på julledighet till England, och han sa att det här är den värsta säsongen ever. I det avseendet att vad han än har skrivit så har han bara fått en massa skit. Och liksom okvädningar kort och gott. Va? Det på något sätt så... jag vet inte hur jag ska beskriva det riktigt, va? Men jag vet inte hur man sitter hemma då och när man uttrycker alla sina oförskämdheter vad det än är, och hur man sitter hemma och tror att det man själv tycker och vet och kan, det är den enda sanningen som finns, och hela den biten, va? Det blir liksom så här, det är svårt att hantera. Samtidigt så ska man ju ha klart för sig att det här är ju någonstans i grunden är det ju någonting positivt, där engagemanget som finns runt sporten och runt de tävlande och hela den biten. Det är någonting som man, om man hanterar det här på ett bra sätt från båda sidor så att säga, kan ha stor nytta av. Va? Men problemet är att, det som jag sa tidigare, att när tendensen blir att man hatar mer än man älskar, vilket jag uppfattar att många andra sporter lider av också, att man hatar mer motståndare när man gillar sitt eget lag, Då blir det liksom tokigt i min värld. Va? Då blir det helt plötsligt osunt. Va? Då borde man egentligen göra något annat än att hålla på och kolla på sport. Faktiskt, generellt sett. Då har man liksom, då är man snett på det. Och då fyller det inte utövandet för... Alltså, då fyller det inte själva sporten någon funktion på ett bra sätt. Och då blir det tokigt generellt.
Jag tänker faktiskt på ett citat från någon sån här, det finns på YouTube, det är någon kille, jag tror han är komiker egentligen, som gör en sån här keynote address på något universitet. Det har de ju i Australien och i USA, att de bjuder in någon namnkunnig människa som får delge sina livserfarenheter till den här utgående klassen. Och då är en av hans grejer, nu kommer jag, minns inte hans namn, men han säger någonting som är, som jag försöker tänka på i alla fall, och då är det define yourself with what you like, not what you dislike.
Exakt. Det är det där som, det är så rätt. Det är så, förlåt att jag avbröt, men det är precis det handlar om.
Ja, men vi har pratat om det så mycket också, att så här, Formel 1 är så här, ja, men vi skojade lite om det, att om du är Hamilton-fan och ska åka till Sandfort, då kanske du ska akta dig lite grann. Men det har aldrig varit på allvar. För att jag menar, sett till europeiska proffsidrotter jämfört med fotboll till exempel, så finns det ju inga liksom firmor eller liksom,
nej, ingen huliganism.
Ingen huliganism. Sånt. Men jag tycker liksom, det här kanske är någon form av, utan att dra det alldeles för långt, så är det ändå sådär att när det blir så här, så är man inte speciellt långt ifrån. Även om man agerar annorlunda bakom ett tangentbord än liksom face to face med någon annan. Men jag menar, samtidigt om det är, jag menar, det har varit, Hamilton har fått ut så det är många, många år nu med burop när han har vunnit ännu ett race liksom och sånt där. Det kanske har varit liksom främst en besvikelse över att han har varit så dominant de senaste åren. Men jag menar, även i år så har det varit burop. Framförallt mot Hamilton till exempel. Och det är ju någonting också relativt nytt. Och jag tycker att det är en tråkig utveckling. Sen så kanske det är en ofrånkomlig utveckling när man tittar på när intresset växer för den här sporten. Det var ju stort från början, men det har ju absolut växt. Och det kanske är det som tyvärr då hänger med i ett intresse, ett större intresse.
Svansen, det är svansen på det så att säga, och det är som sagt, återigen, det är ju någonting i grunden väldigt positivt att folk är engagerade och tycker det är kul, men det har bitvis i år tycker jag tenderat att bli lite sådär, det är på gränsen till det tillåtna. Och jag tror att alla, jag säger inte att våra lyssnare eller det, men sitter du där hemma och funderar lite grann över hur har du uttryckt det och var uttrycker du det och på vilket sätt du uttrycker det och till vem? Innan du gör det, alltså respektera den du ska uttrycka det till. Det är väl egentligen det som det handlar om egentligen, att ha någon form av generellt något generellt hyfs som gör. Då blir ju liksom livet mycket roligare. Sen ser jag att en del hävdar då att jo, men det är ju, det tillhör spelet, det piggar upp debatten och ditten och datten. Ja, visst gör det, va? Men det är ju så länge du inte är på motståndarsidan eller sitter alldeles ensam, typ Michael Masi eller Nicolas Latifi, och tar emot all den här skiten. Då är det inte så jävla roligt med den här debatten, för det är ingen debatt, utan det är bara, det är rena jävla dumheterna. Och ja. Det är sånt som jag tycker människor rent generellt ska ta till sig och fundera lite över hur man agerar.
Mm. Och framförallt när det heter Nicolas Latifi, som inte hade någonting med saken att göra, utan han gjorde ett eget misstag och så blev det som det blev. Jag menar, där kan man ju faktiskt lämna det. Jag menar, Michael Masi, man kan tycka att han har fått ut så mer än vad han behöver, sett till liksom hur apropå hur folk har uttryckt sig. Men det fanns ju en del att debattera runt hans agerande, absolut. Men sen kan man göra det på olika sätt.
Självklart, och det är precis det. Jag menar, det finns ju inte en människa i hela världen, i synnerhet inte de som är allra mest högljudda och oförskämda, som skulle tåla den typen av bedömning runt deras eget jobb.
Nej.
Kan du tänka dig att komma till jobbet och få den typen av skallgång runt omkring sig? Det är liksom, det är ingen som pallar det. Och då, det är så man måste se på det. Tänk efter lite. Då kommer saker och ting klarna på ett annat sätt. Sen sitter vi inte och försvarar någons agerande. Det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och Michael Mann säger tokigt hela den byn, men man behöver liksom inte verbalt döda människor för den sakens skull.
Nej. Du, ska vi reflektera lite på andra saker runt den här säsongen? Nu när det har gått några veckor, som sagt, så har jag ändå roat mig med lite att fundera i liksom olika banor och olika utgångspunkter från sätt hur man bedömer förare och teams prestationer liksom under den här säsongen. Och då tänkte jag att bara för att, utan att späka Marcus Ericssons val som han kom med där till studion i Abu Dhabi, så tänker jag att vi kan utgå därifrån i alla fall och titta på årets rookie som Marcus Ericsson då tog i form av Mick Schumacher.
Ja, det är lite spännande. Rent resultatmässigt så var det ju absolut inte Mick Schumacher som var årets rookie, utan det var ju Yuki Tsunoda. Tvärt emot vad Marcus Ericsson tyckte då, som kallade honom för årets besvikelse. Och det är det där som gör det lite spännande. Jag tycker att hela bedömningen, just för att Formel 1 är vad det är, måste utgå från vad man hade för förväntningar när man kommer in i den här säsongen. Och då vet jag inte riktigt om... Det är ganska tajt mellan de här tre nykomlingarna som kom in i Formel 1. Det var väl ingen egentligen som supermycket överträffade de förväntningar jag hade, men det var ingen som floppade egentligen så här supermycket heller, sett till vad jag hade för förväntningar. Men för mig hade det ändå landat på Mick Schumacher. Jag tycker han gjorde en solid prestation under året i svagt material. Gjorde en hel del egna misstag, ska inte glömmas bort faktiskt. Det är lätt att göra det när det är ett sånt stort namn. Man ser gärna mellan fingrarna på hans misstag, ser inte så mycket mellan fingrarna på Mazepins misstag. Men ändå, sett till prestanda och fart jämfört med Mazepin, så var Mick Schumacher mycket, mycket bättre. Frågan är bara om vi bedömde Yuki Tsunoda på ett korrekt sätt. Vad säger du om det?
Jo, men och där hade ju Marcus Ericsson honom som årets besvikelse, Yuki Tsunoda alltså. Och jag kan tycka, och nu kom han fyra i, det var ju nästan lite rolig timing att han kom fyra i Abu Dhabi, vilket nästan glömdes bort tyvärr då på grund av, eller tack vare den här fighten mellan Verstappen och Hamilton. Men fram tills dess så tycker jag ändå, och då tänker jag på den här ingångsvärdet. Efter testerna i Bahrain, efter även Bahrains Grand Prix som var första racet för året, så hade jag ändå väldigt höga förhoppningar på Yuki Tsunoda. Han var liksom omskriven på ett sätt som, alltså jag kanske inte själv har förmågan att bedöma honom om han var bra eller dålig, eller höga förväntningar, om man skulle ha låga förväntningar eller vad som helst. Men med tanke på hur det gick under testerna, hur folk som förstår det där bättre än vad jag, inte minst teamet, det är klart att de pratar i egen sak, men de var ändå väldigt liksom hyllande i sina ordval runt Tsunoda efter testerna och efter Bahrain där han faktiskt tog poäng. Efter det så kom det ju bara liksom krasch efter krasch, efter misstag efter krasch, och jag menar, han lyckades ju inte med någonting egentligen, åtminstone fram till augusti skulle jag säga, när han liksom ibland sprattlade till och sen så i Abu Dhabi då. Så att om man bara bedömer honom på Abu Dhabi, ja men då är han ju årets rookie. Men fram tills dess så hade han ju, titta på liksom skillnaden mellan honom och Pierre Gasly. Då tycker jag att absolut att man kan konstatera att han var en besvikelse. Om man tittar, jag har lite statistik där framför mig. Framförallt så var det ju då 110 poäng för Pierre Gasly, medan Tsunoda tog 32, och många kom ju då i sista racet då. Gasly slog honom i 21 av 22 kval. Han var före honom i 16 av 21 race. Och Gasly kvalade tvåa som bäst och Tsunoda sjua som bäst då. Och båda bröt fyra gånger var då. Så att jag tänker framförallt på poängen, så underpresterade Tsunoda utifrån mina förhandstankar runt honom.
Ja, och han underpresterade ju sett till vad bilen var kapabel till. Det får man väl ändå säga. Och det är väl det som egentligen är grundspiken i kistan för hans delar. Och det är det som gör årets rookie för mig. Titeln, så att säga, om vi kan kalla det det. Och går till Mick Schumacher, som jag tyckte ändå i en svår bedömd situation givetvis. Då, med en relativt sett svag teamkamrat, så var ju ändå han klart den lysande stjärnan i just det teamet. Och var väl den enda som riktigt tog kontrollen över det som hände på det sättet som man kanske inte förväntar sig av en rookie, vilket ja, ger honom titeln tycker jag.
Ja, och kolla bara på kvalet, så har Schumacher då slagit Mazepin 20 av 22 gånger. I race så slog han honom 16 av 22 gånger då. Jag menar, Mick Schumacher sprattlade kanske aldrig till och liksom löst till så där, så att han liksom tog poäng eller gjorde en George Russell och kom på pallen i Belgien eller någonting sånt. Men det är ju praktiskt taget det var liksom lika omöjligt för honom att ta poäng som det var för Williams förra året, skulle jag vilja hävda.
Ja, visst är det så. Ingen tvekan om den saken. Så att, ja, nej, men det är väl det är helt klart så att han får den där, han får den titeln, av mig i alla fall.
Mm. Men sen så då, om man tittar på årets besvikelse, vilket vi var inne på, då blev det ju Tsunoda. Sen så, nu pratade vi om Tsunoda i form av årets rookie, vilket han inte blev i vår kategori då. Men sen så, om man tittar på årets besvikelse sett i förare, då skulle jag inte ta Yuki Tsunoda, utan faktiskt Daniel Ricciardo.
Ja, och jag avviker inte från den uppfattningen heller. Och då kommer vi tillbaka till vilka förväntningar jag hade innan säsongen började på Daniel Ricciardo och vilken kapacitet jag vet att han innehar. Och att då inte komma längre i den här McLaren-bil oavsett anledning, det tycker jag är en stor besvikelse, och jag hade förväntat mig mer av honom tillsammans med McLaren. Det måste jag säga. Va? Så att där är det ganska klart för mig att Daniel Ricciardo långt ifrån nådde upp till den nivå som man kan förvänta sig av honom.
Ja, och vi pratade faktiskt ganska mycket om det under säsongen, framförallt i början där, att han ska akta sig lite nu, för att han kommer in i McLaren, vad jag minns så har han otroligt mycket högre lön än vad Lando Norris har till exempel, vilket betyder då att visst, det är lång och trogen tjänst, han kommer in med mycket erfarenhet och sådär, men när han då inte alls ens matchar Norris på generellt, så att säga. Han slog honom där på Monza när Ricciardo vann då, men då kom ju Lando Norris tvåa samtidigt. Så att, och de tog faktiskt deras den enda dubbelsegen, alltså 1-2, var McLaren som stod bakom, vilket är ganska extraordinärt.
Ja, det får man än säga. 8-13 blev det, va, i kval mellan Ricciardo och Norris, där Norris var klart den mer lysande stjärnan. Tre fjärdedelar av säsongen, för han fejdade ut ganska ordentligt på slutet, Lando Norris, vilket det skadar hans betyg generellt lite grann faktiskt när det gäller just Lando Norris prestation. För att då kommer vi kan ta årets förare som för min del, alltså det namn som faller mig in på läppen direkt är Carlos Sainz.
Mm. Istället för Pierre Gasly som Marcus Ericsson tog.
Pierre Gasly hade varit alldeles utmärkt namn också, men på något sätt så är det ju, jag vet inte varför jag bedömer som Sainz. Jag tror att uppgiften Sainz ställde sig inför att flytta från McLaren till Ferrari är tufft, nummer ett. Nummer två, ställas mot Ferraris golden boy, Charles Leclerc. Nummer tre, hitta så pass snabbt rätt i den där bilen, och att nummer fyra slå Leclerc över den här säsongen, det tycker jag är fenomenalt bra gjort under, ja, det är tufft helt enkelt i den situation han hamnar i, det där teamet.
Nej, men jag håller med dig, alltså jag kommer inte argumentera emot valet som årets förare runt Carlos Sainz, för det är precis samma sak, att det var, apropå ingångsvärden återigen, inför säsongen så var det så här att till och med när vi liksom hörde att Sainz, okej, nu lämnar han Renault, var det va? Visst kom han från? Nej, McLaren. Jag hoppade över några år där.
Ja, du gjorde.
Men när han gick från McLaren och liksom var McLarens golden boy för att gå till Ferrari mot Charles Leclerc då, som är liksom Ferraris golden boy, då kändes det som att det här kan han bara liksom förlora på.
Ja, men vi var väl alla inne på att Sainz var någon liten halvlösning fram till dess att Mick Schumacher är klar. Det var lite så resonemanget gick, och vad ska han dit och göra? Jag minns så hur alla bara såhär, det var lite så här, stackaren, nu ska han gå till Ferrari. Och så här, han fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till, för vem tackar nej till Ferrari när de hör av sig? Va? Och så går han över dit med allt det där i bagaget, och så spöar han upp Leclerc i år. Det tycker jag fasen, det är värt någonting i min värld. Att göra det, och på det sättet. Sen gjorde han också lite små grejer, men det gjorde de i båda två, va? Så att, skickligt, alltså, riktigt skickligt.
Mm. Men då vill jag föra till protokollet att det finns vissa aspekter i det där då. Om man tittar på, nu slog Sainz Leclerc med 5,5 poäng, 159 mot 164,5. I kval så slog Leclerc Sainz 13 gånger av 22. Och i race så slog Leclerc Sainz 14 gånger av 22. Trots den resultatet då, så säger det ändå eventuellt någonting om att när Leclerc var mer konsistent och kanske bättre resultatmässigt över säsongen, men sen så då så kom det ju, jag menar, tänk på Monaco till exempel, när Leclerc
kom inte ens till start,
fick bryta innan start. Nu var ju det på grund, nej exakt, precis, så där rann ju poängen iväg för Sainz såklart, men samtidigt så var det ju Leclercs egna fel så att säga, att han smäller där i sitt sista försök under kvalet, vilket då ledde till att han bröt innan ens starten gick då. Men jag tänker ändå, det finns vissa sådana avarter som hade kunnat göra att resultatmässigt så hade det sett lite annorlunda ut. Men återigen, så Sainz lyckades ändå, han gjorde vad han kunde och han slutade tvåa i Monaco när Leclerc då inte ens tog starten. Så att man kan ju inte ta ifrån Sainz någonting, men jag vill ändå liksom, det finns vissa nyanser som man kanske ska ta beaktning när man tittar på de där två.
Så Erik, du menar alltså att statistik ljuger?
Ja, inte ljuger, utan det beror på vilken statistik faktiskt. Jag kommer ju med mot statistik som säger att det nyanserar lite grann. Men
du kommer med någon sanning.
Ja, jag delvis faktiskt.
Ja, nej, jag tänkte också på Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Vi har ju ingen aning om vad som har pågått bakom kulisserna där. Och det ska man väl vara medveten om också såklart. Att det kan ju förekomma saker som aldrig når allmänhetens ljus, som jag säger så då. Och det har ju naturligtvis stor påverkan på både hur man ser ut och hur man faktiskt orkar prestera.
Överraskning då, sista kategorin.
Ja, vi har team också kvar, men överraskning är roligt tycker jag, för att jag tycker den överraskningen ändå landar på något sätt i att vi faktiskt fick ett team som tog en dubbelseger, men som inte var Mercedes eller Red Bull. Det tycker jag är en jätteöverraskning oavsett hur det gick till. Och det går liksom inte att komma runt det. Så kanske det är så att till Alpins seger i Ungern var en ännu större överraskning, sett att de var ju faktiskt klart sämre än McLaren under året och borde egentligen aldrig haft chansen att vinna överhuvudtaget. Samma sak där, oavsett hur det gick till. Men båda de här grejerna är ju himla coola tycker jag, och så signifikativa för den här konstiga säsongen.
Mm. Jag kan kontra lite mer, och den är lite tråkig och lite självklar, men det var just den där grejen att det var den här fighten mellan Verstappen och Hamilton som pågick fram till sista racet. Samma poäng, de står bredvid varandra på griden, det är 50-50 odds och allt det där. Det var faktiskt en för det var så många gånger under säsongen som jag kände så här, men nu är det över. Alltså nu sticker Hamilton iväg, eller nu sticker Verstappen iväg, och nu är det liksom bara fan vad tråkigt, vad ska vi göra de sista fyra racen eller vad det nu kan tänkas vara. Att det gick till mållinjen var faktiskt den största överraskningen i min bok. Men jag kan verkligen, sett i chock så tycker jag väl, apropå om man inte tar i tar in liksom hur det gick till, så var väl kanske att Williams tog en pallplats ännu mer än att Alpin tog en seger.
Det har du faktiskt rätt i. Men det är kul att du tar upp finalfighten och hur det faktiskt slutade och sannolikheten för att det skulle bli som det blev. För att jag menar, precis som du var inne på efter Mexiko, då tänkte man så här, hur ska Mercha reda ut det här då? Och sen när vi kommer efter Saudiarabien, då tänkte man, hur ska Red Bull reda ut det här då? Och vilka var det som vann? Mm. Så att det var helt knasigt alltså på alla sätt och vis. Det var ingenting som följde några riktiga mönster på det sättet som man kanske är van vid på den här nivån. Men oavsett vad så... jag tycker kanske hela säsongen ska kallas för årets överraskning. För att det var så mycket märkliga saker som inträffade och att vi fick någonting som jag tror inte det var jättemånga som hade förväntat sig inför.
Nej, alltså... Nej, om någon säger att de gjorde det, så att de förväntade sig en sån här typ av säsong till och med, som du var inne på, det tror jag, alltså jag sa det i någon slags krönika som vi hade där i sändning också, att det var så här, 2021 skulle inte bli en sån här typ av säsong, utan det var liksom lite så här en stopgap säsong. Det var bara någonting att vi skulle köra igenom och sen skulle det här coola komma 2022. Och jag menar, med tanke på vad som hände nu under året, så är det nästan så att förväntningarna på 2022 är helt orimliga. Det kan liksom inte bli, det kan inte motsvara förväntningarna längre. Nej. Så att 2021 kan nästan vara så att det liksom sätter käppar i hjulet för Formel 1 nästa säsong liksom.
Finns risk för det, absolut, att man har för stora förväntningar på det som kommer skall. Sista då, årets team. Vilka är årets team enligt ditt sätt att se på det?
Det var ju Marcus tog ju Red Bull. Det är svårt att argumentera emot, men samtidigt tycker jag att det är svårt att argumentera emot att Mercedes skulle bli det också. Och då återigen så tänker jag på hur man tänkte innan säsongen skulle sätta igång och efter några race. För då kändes det som att, okej, ganska tidigt stod det klart att Red Bull är verkligen med här. De kanske till och med är bättre. De är till och med bättre. Redan i Bahrain så var de bättre, fast Hamilton vann då på grund av omkörning utanför banan. Sen så ledde Hamilton i de fyra första racen VM då. Men det var liksom aldrig något snack om att så här, men Red Bull är nog lite bättre. De är nog lite snabbare. Sen så har de vissa problem som de måste komma till rätta med. Men med tanke på hur Red Bull brukar liksom inleda säsonger och sen komma jävligt starkt andra halvan, så trodde jag liksom att Mercedes kommer trilla bak. Och det var ju faktiskt så, om man tittar på det lite liksom... Ja, men vad som faktiskt hände, så var det ju så att Mercedes var verkligen på bakfoten, upplevde jag det som, i större delen av säsongen. Verstappen vann fler race, han ledde VM under långt många fler race än vad Hamilton gjorde. Ändå så lyckades de liksom inte knyta ihop det. Jag menar, från mitt sätt att se det så borde de kanske ha knutit ihop det i Qatar. Men det blev inte så. För att Mercedes hittade saker hela tiden och fortsatte att kämpa hela tiden. Vilket gör att kanske Mercedes skulle förtjäna den där titeln lika mycket som Red Bull. Men samtidigt så var det ju så att Red Bull ordnade, oavsett hur det gick till, så ordnade de en för-VM-titel för första gången sedan 2013 som någon annan än Mercedes vann. Nu vann Mercedes konstruktörs-VM för 8:e gången i rad, och fine. Det är svårt att... jag tycker båda skulle ha den där titeln.
Ja, du har ju pratat om de två toppteamen. Jag skulle vilja nämna några andra team som jag tycker också har... liksom, de i alla fall nominerade. Och det är Ferrari. Som studsar tillbaka från den sämsta säsongen på 40 år som de hade 2020. Och blir trea igen då. De hade ju naturligtvis inga möjligheter att nå hela vägen fram. Det är ju någonting som få team klarar av faktiskt, att reda ut en sån vändning på det hela. Men jag tycker också att Williams repade sig nog alldeles vansinnigt från ett urdåligt läge som de har haft så många år. Visserligen med lite fräscht kapital in i teamet och hela den grejen, men det var några prestationer under året som både Williams som team och framförallt George Russell stod för som gör att man kan lyfta fram dem också i den där kategorin. Va? Sen går det inte att komma bort ifrån att vinna VM eller vara med och slåss om VM-titeln naturligtvis väger väldigt, väldigt tungt. Men för mig så blir faktiskt årets team, sett till förbättringen de gjorde från ett år till ett annat, det blir Ferrari. Och jag tycker de förtjänar det rakt igenom. Jag ser någonting hos Ferrari som inte jag har sett på många, många år. Någon form av samhörighet. Alla jobbar mot ett mål. Man vill någonting. Det är inga kontroverser. Man har två väldigt, väldigt bra förare. Återigen, en förare i form av Carlos Sainz som bidrar till god stämning i teamet. Det är lite kul, för överallt där han har varit så är det god stämning, uppfattar jag det som, utan att ha den här otroliga insynen i det. Men utåt sett i alla fall så verkar det så. Var han är så sprider han någon form av aura runt sig som är positiv för teamandan.
Ja, han gör lite tvärt emot sin landsman Fernando Alonso.
Ja, fast jag tror att Fernando ändå vänt på steken lite grann och börjar vara lite på det sättet själv han också. Kanske han har insett att det är det som krävs, ingen aning. Va? Men jag uppfattar att även han börjar bli en teamplay. För teamsamarbetet vi såg hos Alpine i år, det är kanske den allra största överraskningen under året. Hur de jobbade för den där segern i Budapest och hur de försökte och lyckades faktiskt rädda pallplatsen också i Saudiarabien, va?
Mm.
Det är sånt imponerande, eller om det var Qatar, spelar ingen roll. Det var i alla fall himla coolt att se. Det var ovanliga saker för att vara Formel 1. Ni lyssnar till Viaplay F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg, där vi nu är klara med att gå igenom vilka team som har varit starkast, besvikelser, förare och så vidare. Vi även pratar lite grann om polariseringen i Formel 1 som vi upplevt, som inte kanske är så charmig med sporten, men som blir naturlig då när man har två så starkt lysande stjärnor som slåss mot varandra. Nu ska vi istället prata med en annan lysande stjärna, nämligen mexikanen Pat Ward, teamkamrat med Felix Rosenqvist i McLaren Arrow McLaren SP, som teamet heter då i IndyCar. Han fick ju chansen att testa Formel 1-bil för första gången i Abu Dhabi, och frågan är ju naturligtvis allra först hur han fick till den här testen.
So this test, so this came about in a bet that I had with Zach at the beginning of the year. He said, you've gotten a third, you've gotten a second, you have not won yet. If you win, we'll put you into the F1 car at the end of the year in Abu Dhabi. This was done in Birmingham, Alabama, which was the start of the season. And I believe maybe 2 or 3 weeks after I won the bet with him, when I won for my first IndyCar win in Texas. And just waited for it the whole year.
So when you heard about the bet, did you take it seriously?
Oh yeah. I mean, I told the guy after I bet, I said, hey, but you have to give it to me. No excuses. And he said, no, yeah. And he kept his word. I mean, I was so excited, and it was such a cool experience.
So take us through the process ahead of driving a Formula One car for the first time. I know, I mean, this bet was won very early, but how soon thereafter did you start working on preparations?
So basically, whenever my season was done, September 26, if I remember correct, mid-October, I went to the MTC, I did my seat fit, I did 2 days in the simulator. I was not doing Abu Dhabi yet on the simulator. I did Austria, I did Kota, and I did Hungary, because the new Abu Dhabi model wasn't in the system yet. But anyway, I just got a feel of for the simulator, for the car. I did a whole day of the steering wheel systems, because there is quite a bit that you have to just feel at home, instead of it being, you know, added stress rather than just getting used to the car and pushing it. So had that, and then honestly, you know, we just went through procedures in the simulator with the things that I learned from the wheel, you know, certain launches and bite points and all that kind of stuff. Finished then, went back home, and then before I went to Abu Dhabi in December, I stopped in London for 2 days, and I did 1 day of simulator and just a refresh with all the systems that I had been memorizing the month before, And that was it. You know, did a whole day of Abu Dhabi, and then I was there for the race weekend, and then got to drive the beast.
Listen, I'm wondering. I mean, we have heard from Marcus Ericsson how the difference is between a Formula One car and the Indy car, and going that way. But you're going the other way. What was the steering wheel the challenge, or was it the physical aspect of it the biggest challenge? What was it? The difference between the Indy car, which is a beast as well.
Yeah. So the biggest differences physically is the Indy car is a lot harder to drive. I mean, the F1 is just so nice. It's so gentle, and you know, you need to be really smooth with it. But everything just works in the F1 car. The Indy car, it's kind of like wrestling a freaking animal. I mean, the thing is heavy. The thing is really physical. Like on the arms, it's treacherous on the arms. Like after you're done with 60 laps and you have 30 to go with new tires, man, it is tough. But the one thing that really made F1 stand out to me was the G-forces on the neck. The amount of G-force that the F1 car produces in a fast corner is ridiculous. You know, you don't really get it. You know, honestly, in the arms and in the legs and everything, it was quite a bit easier to the Indy car. But everything chest up was really, really tough, because it's just, there was so much load on, you know, on my head. I did the whole morning perfectly fine. But around whenever I hit like 350 kilometers or so, I started struggling and holding my head up. And it was so weird because there was only one corner where I couldn't keep my head up. And it was a very weird compression. It's kind of like a roller coaster when you're going up and then you go all the way down. And then when you go back up, that compression that you feel your body kind of like compress, it's that feeling, but only on your head. So like, it was kind of like that. Like, how are you supposed to work this out? but it's crazy, man. I mean, it was a really, really cool experience to feel that.
How about braking then? Because that's what you hear a lot of people say, that has driven a Formula One car for the first time, that braking really stands out as well.
Man, it works so well. I mean, as soon as I went out, what surprised me a lot was it doesn't take a lot of pedal force to actually stop the car. You don't need to really grab every inch of energy that you have and then just smack the brake. Like the Indy car is a lot like that, where you can hit it as hard as you can, and that's what you need in order to stop the car. But the F1, there's only a certain pressure that you can give it, because the tire is quite sensitive to how heavy you hit it, because it stops so well. If you overdo it, you'll just lock up. But that was another thing, the brakes. But I could hold on a lot better on the braking, you know, because IndyCar has carbon brakes as well. It doesn't brake anywhere as near as deep, but I feel like, you know, the muscle memory is there to know what, you know, what true muscles you use under the brakes. But for sure, at the end of the day, like the very initial braking at the end of the long straightaway, it was like, you know, my head. You know, you would be on the straightaway coming down to the brake and be like, okay, come on, you got it. Don't give in. And as soon as you smack it,
so listen. I mean, we've seen the behind the scenes video that the YouTube channel did, the McLaren YouTube channel, and it's so amazing to see a driver like yourself being so genuinely happy about driving a Formula One car. Often it's more like, they are so professional, they need to be more corporate, not showing any emotion, but you showed it all. So it must have been a very special feeling climbing down to the car for the first time and really doing it when you came out on track.
Oh, man, it was awesome. And, you know, because at the end of the day, you know, there's so many top series in the world, but there's only one series that it's dedicated to producing the fastest race cars that can be driven as fast as possible around a circuit, you know, as humanly possible. Like, that is the purpose of a Formula One car. And you can tell the hundreds and thousands of fingers and hours that go to every single piece. The money, it's just, there is so much that goes into creating two cars, but once you start driving it, you realize, and it's like, oh wow. Like, you know, it is made to do everything you want it to do. You know, obviously whenever you start getting, you know, yeah, we need to get better in this and that, then you'll get very specific into what areas need improvements. But at the end of the day, you know, for someone that's never driven an F1 car, whether you're driving a Mercedes or you're driving a Williams, the thing is going to feel spectacular because they do everything that you want them to do, and they're so fast.
How fast were you? I mean, how close to the limit of the car did you feel personally that you got to?
So honestly, in the morning, I had some very solid runs with the medium tire. At the end of the day, you know, to be fairly honest, I just couldn't hold my neck up in two corners that, you know, whenever you're looking for those extra little bit of tens, you need your eyes to be able to see where you're going. And, you know, those little bits and pieces where you just smack down and then, you know, try to look back up, you lose that reference a little bit and you can't really get that last little bit out of it. But, you know, I felt very solid. I felt very at home. I think I was right on pace with practice three times with what Lando and Daniel were doing. So I think that was good. You know, but you know, everything else will come with time. Just because, you know, I've never truly driven an F1 car like that. So it for sure takes a bit more than a day to be able to extract everything out of it. But you know, definitely at the end of the day, I didn't think like the car was laughing at me anymore. Too much. In certain areas, it was still kind of like, you know, I could go faster, but I think it just comes with confidence and really knowing what the car can do.
So where did you get some feedback from the team on your performance on track, or was it just a test made for you to relax and enjoy the ride?
No, they came back to me and they seemed very happy, and you know, obviously there's things that have to be improved here and there, but they said, you know, everything, all of this will come with time. You can't just jump into an F1 car and expect to be right on pace with, you know, with someone that's been driving it for, you know, 3, 4, 5 years or for the whole year. So they seemed quite happy. You know, I ended the day very happy just because I didn't bend anything, and I was able to truly enjoy and you know, push the car to a good amount of its limits to really see what it's all about.
But you mentioned time, Pato. You need more time in the car. Will you get more time in the car, you think?
I hope. I sure hope so. I don't know what the plans are with the team, but you know, a lot of people have been asking me, you know, when F1 or do you want to go F1? And honestly, that window is closing fast. There's only, you know, one, maximum 2 years for me to make the jump. And I feel like I'm very capable into doing that jump and doing just fine. I'm not going to jump in and be, you know, straight away all the best. But, you know, I know I'm capable enough to be able to achieve great things, just like I have in IndyCar. I mean, it's, you know, each series has its own pros and cons and differences. But at the end of the day, I feel like I'm racing in a very, very competitive series, probably the most competitive series in the world currently, just because of how close the teams can be. And in terms of, I think, driver pool, it's getting really, really tough. And I think I've had some good success there, and you know, hopefully this year we have even more success together. But you know, I'd be lying if I said I wouldn't want to make the move to Formula One, because you know, in my life that is what sparked the love of motorsports for me. You know, F1 is what made everything else a passion for me. You know, so So it's definitely something that I'd be very interested of if, you know, if the chance comes along.
And you also did, go in that direction previously before you ended up in IndyCar full time together with Red Bull and everything. So did you kind of feel that it was out of the question of getting a chance in Formula One at this point?
Man, it's been such a ride. I mean, it's with the Red Bull stuff. Honestly, the big thing there was that they didn't want to give me my super license, so it kind of put both me and Red Bull in a situation where what they had in plan for me couldn't go into effect just because I didn't have the super license to be able to make the jump. So then, you know, they said, you know, it's your future. You know, we can wait to do an F2 or an F3. I don't guarantee you a seat. And I said, well, I need to go somewhere where I can make money and, you know, start a life. So, SAC was an option for me and called them up whenever Helmut said, hey, you know, you're free to go. You don't have to wait until the end of the year. Take care of your future. And I called Zach and I said, man, I'm available. Do you want me or not? And we got it done within a few days after that. And I think I've done pretty okay.
I would say so. I would definitely say so. You did really okay. You were a front runner last season in IndyCar and looking forward to the new season, I guess. We know that you have a Swedish teammate who struggled a bit in that car. You took care of it better. Because what we've heard is that the McLaren IndyCar is a tough car to drive with the setup they have. Is that correct?
Yeah, it's a really, really tough car to drive, and it's a very small window of operation, and I think that's and I don't always get it right, you know. Sometimes it's been tough. It's been very, very tough, and we've been working really hard as a team to take that next step because, you know, we're not there where we're supposed to be. We're not there with a car that's yet to be able to be competitive every single type of racetrack. We were very, very good in certain racetracks, but in other ones we were very weak. And to win a championship in IndyCar, you need to be strong everywhere.
Where do you expect to be able to fight for the championship this coming season again?
I sure hope so. I mean, we fought for it last year, so you know, it wouldn't be a good objective to try and do the same. You know, we want to do a better than what we did this year. So, we'll see. But I definitely want to. You know, the goal next year will be to fight for the title, fight for a shot at the 500, and let's see where we come out at the end. You know, it's so competitive, and it's gonna be tough. But you know, I'm a racing driver, and I know I very rarely leave anything on the table. So I know that I'm going to be, trying to get everything, every ounce of pace that car has, and hopefully that's enough to put us into a little bit of a better position than we were last year or this year.
Yeah, and it's a good thing because the IndyCar season ends in September, so you have a few months to do FP1s ahead of your F1 debut in 23. Then I guess.
That would be cool.
Sounds like a great idea. Thank you so much, Pato, for being on our podcast. I love it. And I know that you're spending your time down in Monterrey in Mexico and spending your time with the family before Christmas and New Year's. And then all the preps for next season starts. Appreciate it very much to talk to you, and good luck with the next season.
Awesome. Thank you guys so much. Have a great holiday.
Ja, det var Pato Ward, vilken härlig kille, och som vi har varit inne på så många gånger tidigare, han är ju helt otrolig, han är så genuin i vad han känner och tycker, vilket gör honom extra kul att lyssna till faktiskt när han beskriver den här upplevelsen som han hade då i Formel 1-testet. Han sticker inte under stol med att han inte knappt kunde se någonting för att G-kraften var så tuffa. Det brukar de ju annars smyga med lite grann, att de har upplevt att det var jobbigt på något sätt, men inte Pato Ward, han är väldigt, väldigt tydlig. Hörrni, det får ta runda av veckans podd, och vi ser fram emot en ny vecka nästa vecka och nya tag. Vi ska prata lite grann om det här med arbetsbelastning. Mekaniker lever under med en allt längre kalender. Det kom en artikel på Autosport i veckan där de hade pratat med en anonym mekaniker som uttryckte oro över hur stor belastningen har blivit. Och vi har ju vår svenske före detta Formel 1-mekaniker Charlie Häggstam som kan mycket om det ämnet. Så det hör ni mer om då nästa vecka. Men tills dess säger vi nu gott nytt år. Gott slut och gott nytt år. Så syns vi på andra sidan 2022. Ha det gott så länge. Hej då!